Varmt välkomna. Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 29 juni och det var ett sanslöst jävla åskväder i natt. Men det kände inte du av nere i Rönninge?
Nej, jag gjorde
sov
inte
du som
det.
En stock?
Sov jag som en stock efter att ha bakat 25 pizzor och druckit lite öl i helgen.
Mm. Vi har haft en nyckelincident här på morgonen också på kontoret. Ska du berätta om den?
Nej, vi kan spara den.
Nej, men vi gick ut efter förra avsnittet, så gick vi ut och käkade lite god lunch och så blev det en långsittning. Och så...
God lunch, fan sig som det. Vi var på Bastard Burgers och käkade riktigt god hamburgare.
Det var dunderlunch.
Ja, det var det faktiskt.
Nej, men och sen så satt vi kvar och eftermiddagen flöt in i kvällen.
Kvällen flöt in i natten.
Precis, det var svenska cup-kvartsfinaler och det var Chelsea mot Manchester City och hela faderullan. Du bestämde dig för att ta slaggen kvar. Jag kommer hit morgonen efter för att du har då ingen nyckel och säger, jag måste låna din nyckel. Jag är skeptisk, jag är tveksam. Jag vet att det här är ett det är en skakig plan.
Ja.
Men det är såklart att jag lånar ut min nyckel till dig, va? Ja. Det är väl ingenting som kan hända med den. Så jag är här morgonen efter bara för att känna på att dörren är låst. För jag hämtade min bil och sen så åkte jag och spelade golf. Och då var det låst.
Ja.
Sen så kommer Kristoffer Kvibar och Kristoffer Svanemar hit några timmar senare på fredag förmiddag för att spela in Testa Stör. Och då är kontoret tomt, men ytterdörren är öppen. Jag säger då, fast det var låst vid 7 i morse när jag var förbi och kände på dörren. Och det här kan du då inte tillstå.
Nej.
Eftersom du vet med dig att du har inte... Vare sig låst upp eller låst, du har inte haft någon nyckel.
Nej, nu är den upphittad i mina byxfickor.
Så du har låst om dig när du har gått och lagt dig. Och sen så har du även låst upp, släppt ut dig själv. Ja. Och på de sekunderna glömt att du har en nyckel i handen. Stoppat den i fickan och lämnat kontoret olåst.
Ja.
Så kan det vara att driva kontor med Thomas Wilbacher. Men det är härligt när det löser sig till slut.
Eller hur?
Alla gillar bra endings på fina historier.
Ja, det gör man.
Hörru du, det är ju måndagstutto, va? Ska du berätta för nya lyssnare vad vi gör på måndagen?
Mm, måndagar, då går vi alltid igenom helgen. Eller vi utgår ifrån den fotboll som har spelats på helgen. Men framförallt så börjar vi ofta med ett svep där vi tar med liksom det mest matnyttiga som vi tycker i alla fall har hänt. Så om man då bara vill få en liten kort brief, man kanske inte hinner lyssna på allt, så får man i alla fall helgen på någon minut eller ett par minuter. Men nu säger du att du har skrivit vårt längsta svep någonsin.
Ja, jag tror banne mig det.
Så det blir lite never forget feeling av det här avsnittet.
Nej, men jag har ställt
är det moodslinga och hela skiten på det?
Nej, det blir nog inte moodslinga. Däremot så har jag ett par retoriska frågor i svepet. Så att det här är ju så pass långt att vi kanske rent av ska stanna upp 2 eller 3 gånger i svepet.
Okay.
Och så låter vi bara dig reagera.
Ah, okay.
Mm. Kanske finns något där.
Ja, jag lyssnar skarpt.
Vi visslar igång, Kimpen. Även fast det känns som en evighet sen, så måste givetvis Toto börja detta svep med att lyfta på hatten för och gratulera de engelska ligamästarna Liverpool, som alltså fick fira i kavaj efter att Chelsea slagit tillbaka Manchester City på Stamford Bridge i torsdags. Sällan har väl en ligatitel varit så välförtjänt och sällan har väl så många spelare kunnat titulera sig nycklar i ett mästarlag. Nonetheless, ett stort rungande grattis. Eller hur?
Lät som att vi bara stökade av Liverpool, så behöver vi inte prata mer om det.
Nej, men alltså, du kan väl hålla med i det jag säger. Det är länge sedan en Premier League-mästare kändes så välförtjänt.
Ja, definitivt. Och som du säger, så många nycklar i det laget. Det har vi pratat om tidigare. Men det känns verkligen som att varje spelare är liksom, ja, men, en bärande del av det här laget. Annars så brukar det ju alltid vara, vi pratade ju om Liverpool 89-90. Alltså, då finns det en del dussinlirare liksom som bärs fram av de stora stjärnorna. Det kan man ju kolla på många liksom lag tillbaka i tiden, inte minst Barcelona och Real Madrid som har haft liksom bärande spelare. Men i Liverpool då går man igång på varenda position.
Många nåddes nog av videosnuttar på Trent Alexander-Arnold som inte spottade i glaset när ligatiteln bärde. Så jag tänker att det här skänker liksom ännu mer likability från ditt håll till din favoritspelare Trenty.
Ja, nej, men det gör det. Jag tycker ju liksom att fotbollsspelare också är värda att festa på lite då och då. Och det var ju verkligen Liverpool nu.
Anywho, vi tar även med oss följande från den engelska helgen. Ponne
Pony!
Och hans Brentford tog en blytung trea mot West Bromwich. Och med 7 omgångar kvar av The Championship har de nu bara 5 poäng upp till VBAs direktplats. Det vore väl ändå symboliskt ganska fint ifall Arlövs finest gjorde just Leeds sällskap upp i finrummet, va? Det blir inga blåbär på Wembley efter att FA-cupen nu fått fram 4 semifinallag. Manchester United, Manchester City, Chelsea och Arsenal gör upp om världens äldsta buckla, och så är det med den saken. Danny Ings gick även han upp på 18 pytsar i Premier League efter en dubbelmacka bortom mot Watford och är nu alltså bara en kasse bakom skytteliga-ledande Jamie Vardy. Vilken säsong, vilken spaning från Wilbur José. Ingsy boy!
Jajamensan, och där kan jag bara skjuta in att jag då i augusti sa att det blir en dundersesse för just Ings.
Mm. Du skjuter ur ett par volleyskott. Vissa hamnar på rad F.
Förvånansvärt många hamnar trots allt i krysset, Gustav.
Okej. I Italien så höll Juventus på att definitivt stänga titelracet efter slakten av Lecce. Men sena vändningar av både Lazio och Inter mot Fio respektive Parma gör att vi ändå kan ta spänningen i handen och kliva in i ett stekhett juli borta hos Simor. Mäktiga, mysiga, mullrande Serie A. Som ett vänligt oskoväder borta vid horisonten. Vad fint det ska bli. Kulusevski imponerade igen. Milan slog ett håglöst Roma. Och Atalanta gjorde mål nummer 78, 79 och 80 i den 28:e omgången. Bizarrt faktiskt. Albin Ekdal Sampdoria förlorade sin tredje raka match efter omstarten och är nu farligt nära nedflyttningen. Den klassiska Genoa-klubben möter i nästa omgång Lecce, placerade på 18:e platsen precis under Samp. Och det kan jag säga, det är en ångestmacka jag inte tänker missa. I Spanien så skänkte Real Madrid staden Barcelona dubbel frustration genom gårdagens 1-0-viktoria bortom mot Espanyol. Taxichaufförernas blåvita lag kommer nu åka ur, det slår vi helt enkelt bara fast. Och i och med Madrid-segern så är nu ligatiteln sannoliken Reals att förlora. 2 poängs försprång, men då har även marängerna fördelen av inbördesmöte i sin hand. Karim Benzema stod för kanske hela säsongens läckraste assist, men frågan är om inte Villarreals 2-0-mål mot Valencia ändå brädar det mesta den här säsongen. Kan vi lova att Wilbur José får ut volleykalaset från El Madrigal på vår Insta?
Jajamän.
Ja, jag tror nästan det. Såg du Karim Benzemas assist?
Ja, otroligt. Alltså. På tal om spaningar från mig.
Mm. Det är också jävligt roligt faktiskt. Eller jävligt roligt, jag har inte suttit och garvat åt det. Men det finns något fint i att Benzema är den som slår in, väl, Gutis sån där klackassist som har vevats i alla år. Mm. Sen han gjorde den på Riazor, tror jag, borta mot Deportivo La Coruña. Kan det vara 10 år sedan?
Mm.
8 år sedan då? Säg 8 år sedan.
Säg 9.
Okej. Ja, många har säkert sett det här målet. Guti kommer fri mot målvakten och så går han höger om honom och så lägger sig målvakten, och när alla tror att Guti då antingen ska gå runt eller lyfta bollen så bara klackar han den blint bakåt i banan, och där kommer Benzema och slår in den i öppet mål. Och nu gör Benzema en sån assist och liksom går full circle på sig själv, visar att han kan vara i andra änden också. Jag såg inte Karim Benzema ha det där i sig.
Nej.
Jag har aldrig, alltså det är häftigt med så etablerade spelare som har varit i världstoppen så länge som Benzema har. Mm. Och så gör han en sån grej som han inte har varit i närheten av att göra någon gång.
Nej, sen är det ju klart att någonting har ju hänt med Benzema sen Ronaldo lämnade. När han har blivit en tydligare stjärna. Så att, det är kul. Det är kul när spaningar sitter.
Ja, vi kan väl skicka ut både Benzemas ass och Villarreals volleymål.
Det får vi väl låna av Simor.
Det hoppas jag verkligen. Ja, såg du för övrigt Villarreals 2-0 mot
Valencia? Ja, otroligt.
Jag tror att det är Leeds, va, i slutet på 90-talet som gör något liknande. När bollen går, inte på ett snöre, men den går inom laget i luften. Och sen är det väl Yeboa som trycker in volleyn i taket.
Ja, det är coolt.
Ja, det var ett sjukt snyggt mål. Real Sociedad då? Alexander Isaks La Real möter ikväll Getafe. Och allt annat än en seger, vågar jag påstå, blir spiken i kistan för drömmen om Champions League. Vad ser ni det då, tror ni? Ja, men visst är svaret ännu en gång Simor. Här hemma i Sverige så skulle flera av de stora in i elden igen efter cupkvartarna i torsdags. Bayern skulle slicka såren efter uttåget mot Blåvitt. Men trots en tidig ledning fick de grönvita lämna Listerland utan poäng. Skarp kritik riktades mot domarna. Nu måste VAR komma till Sverige, och efter bara 4 poäng på de 4 inledande matcherna och dessutom respass ur cupen, undrar jag lite försiktigt, är den svenska allsvenska säsongens första kris ett faktum?
Ja, det tycker jag nog.
AIK stod upp betydligt bättre mot Malmö hemma på Friends än på Stadion i torsdags och borde givetvis vunnit efter att ha lett med 2-0 20 minuter från slutet. Men dubbla straffar för Himmelsblott och delad poäng i Solna. Peking fick med sig alla pinnar från Östersund och Sead Haksabanovic ser för dagen ut att kunna göra nästan vad han vill i den här serien. Diffen pulveriserade Kalmar och hade avgjort matchen redan efter 11 minuter. Även fast jag hörde Viktor Elm i Radiosporten säga att tycker jag ändå vi börjar ganska bra. Det är helt otroligt.
Ja, faktiskt.
Säsongens första Mr. Hattrick blev väldigt förvånande Fredrik Ulvestad. Karriärens första hatt. Vi säger grattis till Norrbagge. I övrigt så tar jag med mig Augustinsson juniors frisparksfot och petningen av Tommy Vaiho. Men de här två grejerna kan vi återkomma till. Den gamla repiga skivan Blåvitt kvitterade sent ännu en gång. Den här gången borta mot Sirius. Men trots ganska svaga resultat är det svårt att klaga på avstånden i tabellen. För bakom fullpotts Peking så är det extremt jämnt. För att leda detta i bevis så skulle en 4-målseger ikväll för Häcken mot Helsingborg ta getingarna från en 14:e plats till en 3:e plats. Fina, jämna, ovissa allsvenskan ändå. Ni vet var vi slutar, va? Ja, men visst, fasiken stänger vi ner den tyska säsongen för den här gången genom att konstatera att Hamburg är Sportverein. Hau es wow! Die Rotenhausen från Volksparkstadion har precis noll och ingenting som kan liknas vid ett pannben. I Bundesliga gjorde Werder Bremen sitt i lördags och löste kvalplatsen genom en slakt av Köln. Och för ett episkt nordderby om en plats i högsta ligan efter sommaren så krävdes då alltså bara en futtig liten pinne av våra vitrödblå vänner hemma mot totalt utcheckade dynggänget Sandhausen. Detta eftersom Bielefeld redan efter en kvart gjort 2-0 mot kvalplatsinnehavande Heidenheim. Men icke sa den gamla Nicke. HSV klev ut inför de tomma läktarna och packade ihop fullständigt. Det pinsamma slutresultatet skrevs till 1-5. Och givetvis gjorde Dennis Diekmeier efter 8 mållösa säsonger i just Rotenhausen det sista målet. Och vi kan nu en gång för alla konstatera att det nog inte finns en enda mer kapsejsad, förlist, nedgången och genomrutten Once They Were Great-klubb i hela världen. Eller har du något motbud? Nej du Tompen, hau es wow, eis inget andere än under großen sorglich skämten. Det betyder att HSV är ingenting annat än ett stort sorgligt skämt. Usch!
För att liksom spä på det ytterligare så kallades de ju för, jag tror inte de gör det längre, för dinosaurerna. Det var det enda laget i Bundesliga som inte hade åkt ur. Jag tycker sånt här är skittöntigt. Jag vet att i Italien så brukar Inter prata om att de aldrig har spelat i Serie B och sådär. Men vad är det ens? Liksom? Så, 1972, då spelade Bayern München i Zweite. Och vem fan bryr sig? Men i alla fall, det var ju Hamburgs liksom stora grej. Och klockan tickade på Volksparkstadion. Så här länge har vi spelat i Bundesliga. De var jättestolta. Och sen, nu är man liksom kvar nere i Zweite. Och man ser bara mörker framför sig. Sen är det klart att de skulle kunna göra någonting, jag vet inte, liksom, för något starkt att komma tillbaka till nästa säsong och gå upp. Men allt det där med klockan som tickar och dinosaurerna och det som var Die Rotenhausen. Die Rotenhausen. det är liksom borta. Nu är det som du sa i svepet, alltså det finns ingenting som kan liknas vid ett pannben. Det är bara mjuklas. Vi såg ju fram emot det där mötet mellan rivalerna Bremen och Hamburg. Fan!
Mm. Vet du vad den här förlusten gör?
Nej.
Jag överväger starkt att nu lämna Hamburg.
Byta till Bremen?
Ja, jag byter till Bremen.
Nej, det får du fan fundera på ett tag. Men jag förstår det ändå. Ja. Jag känner mig...
Det är så här.
Känner du kränkt som Hamburg-supporter?
Jag känner att det är så här. Det var kul ett tag.
Ja.
Det är lite roligt. De kämpar på. De är dåliga. Så här. Men det här är ju bara, det är ju bara pinsamt här. Det är sorgligt.
Så du byter bara helt soliga till Bremen?
Ja, kanske. Jag vet inte, jag får suga på den karamellen. Jag tycker i alla fall att min fråga är befogad. Alltså av alla... Once We Were Great-klubbar som finns där ute i världen. Det är liksom, det är en del, inte jättemånga, men absolut en del.
Nej, men så här, om man kollar på i Championship så har du ju Leeds.
Ja, exakt. Leeds är ett klassiskt motbud.
Ja.
Du har lag som har haft ett par heydays här och där, alltså i typ Spanien med Valencia har ju alltså ligatitlar och 2 Champions League-finaler. För 20 år sedan, Deportivo La Coruña. Men där blir det ju liksom så här, det blir för svagt, det blir för litet. Det är en för svajig grundplåt att jämföra med.
Ja, det är verkligen. Kollar man på Serie B i Italien så har det faktiskt ganska små lag som ändå har varit i Serie A. Ja, men absolut inget motbud. Alltså, det är inte så att du bollar upp Empoli, Pisa, Pescara, Venezia, Livorno här.
Då är det väl snarare läge att prata om Sampdoria och Parma till exempel. Ja, alltså lag som... Nu gör ju Parma en fin säsong och där finns det ju morgonluft i lungorna.
Bari är klart en klubb som går alldeles för mycket på dekis, som en gång i tiden hade 50 000 på läktaren, en stor stad i södern och så vidare.
Sunderland är väl också ett lag från England som ska nämnas här. Glasgow Rangers har såklart haft sina jobbiga år här ekonomiskt och de har börjat om och så vidare. Men alltså,
Hamburg är en mastodontklubb.
Exakt. Vi pratar om en klubb som har varit bäst i Europa. Ja. Som har inhyst Ballon d'Or-vinnare. Som har liksom varit alltså topp 5 vad gäller medlemmar, publiksnitt.
Jag tror till och med topp 4 alltså.
Ja,
jag tror man har varit uppe på
stringent hatt.
Ja, verkligen, fjärde platsen där. Men de är ju en av Tysklands absolut mest fulla klubbar.
Alltså det är en sån bulldozer. Jag rekommenderar alla, du vet att jag, det här är inte första gången, men jag rekommenderar alla att lyssna på When We Were Kings-avsnittet om Hamburg. Där kör Niva faktiskt
en lite perspektiv.
Väldigt bra genomgång, inte bara av en säsong, utan av Hamburg som klubb. Att det är liksom så här. Hur de än gör, så gör de alltid fel. Och det var ju väldigt många som då följer den tyska fotbollen som igår på sociala medier tävlade om vem som kunde formulera Hamburgs förfall bäst. Och, alltså,
det gjorde ju du nyss.
Ja, jag gjorde väl på mitt tyska. Försök. Ja, exakt. Jag gjorde väl mitt försök här. Nej, men det är väl så att det finns inget tydligare Once We Were Great-lag i hela världen.
Nej, som jag sa, Leeds är väl det närmaste jag kommer just nu.
Ja, men som vi även var inne på i svepet så är ju Leeds nu på stark frammarsch together. På väg tillbaka till Premier League. Alltså, där finns det ju ändå en klubb, ja,
men skulle
som
de falla
optimism
på mållinjen?
De har Bielsa fortfarande som tränare. Det är en stad som jag tror de har varit igenom skärselden. Ja. Nu finns det bara framåt och uppåt. Och det här kommer gå. Jag vågar fan säga det nu. Leeds kommer lösa den där direktplatsen.
Så är det, som du sa i svepet, det hade varit häftigt om Leeds och Brentford gick upp tillsammans. Alltså, då blir det dubbelt firande för Ponne, för han har så mycket av sitt hjärta fortfarande kvar i Leeds. Och som vi har pratat med honom om, vi får ringa honom här om ett par veckor när vi vet mer, så att säga, och så får vi lyssna kring just hans, var han har sitt hjärta. Men han har i alla fall sagt det i podden tidigare, att liksom han hörs väldigt mycket med spelarna i Leeds fortfarande. Men tänk om det skulle bli så att Brentford går om Leeds och tar deras direktuppflyttningsplats. Då hade det, ja.
Då kan han ju såklart inte vara någonting annat än väldigt nöjd.
Nej, alltså, det är klart att Ponne kommer vara nöjd, ja. Men någonstans så kommer det ändå göra ont i hans support i hjärta. Jag tror att han är inte så pragmatisk liksom, och han har inte så mycket, kanske mot Bielsa, men han vill nog Leeds som stad och hans gamla lagkamrater mest väl. Jag tror inte att han liksom så här bittert garvar lite, knyter fickan i näven för att Leeds missar, utan han när nog drömmen om att båda lagen går upp.
Hur tror du Dennis Diekmeyer kände sig igår då? När alltså han spelandes i Sandhausen efter 8 säsonger i Hamburg är med och då pulveriserar HSV. Nu gör ju inte han något matchavgörande mål, absolut inte. Han petar in 5-1 på tilläggstid. Men alltså, det måste ju ändå vara...
Det är så deppigt utan publik också. Sätta det målet, då är de ju gett upp för länge sedan. Ja, nej, jag vet inte. Han kanske också har ett litet support i hjärta som bultar.
På tal om att ha gett upp här nu i säsongsavslutningen. Jag noterade, jag satt och räknade ihop Schalkes resultatrad här efter omstarten post-corona.
Jo, men inte bara efter omstarten. Så inför corona-outbreaket så var de ju också helt jävla värdelösa.
Vilket utcheckat lag.
Ja.
Vilket liksom, där går det ju fortfarande att liksom peka på ett Bundesliga-kontrakt och det är en klubb som säkerligen mår väldigt mycket bättre än klubbar som Hamburg, både ekonomiskt och sportsligt och så vidare. Men alltså det verkar ju också finnas en kronisk sjukdom i Schalke 04 som är liksom en apati.
Ja.
Man kan inte Man kan inte se så håglös ut så länge som Schalke gör. Det är ju nästan fascinerande.
Ja, det är det faktiskt.
Men okej, vad har vi mer från svepet då som du skulle vilja stanna till vid?
Men vi kan väl säga någonting om Liverpool. Alltså ändå, och den säsongen som de gör. Och jag vet att nu har den här ligatiteln har varit klar så länge. Så det blir ju lite som att man redan har pratat om Liverpool och deras säsong och hur fantastiskt allting har varit. Men alltså, sättet de gör det på, sättet de liksom, tycker jag ändå efter den här omstarten samlar sig, fortsätter att vara helt jävla överlägsna, spelar den fotboll som man alltid har gjort. Jag tycker ändå att det är imponerande också. Så det låg, tycker jag, så här, det låg en liten choke i luften, sen hade de grejat ändå efter första matchen. Att det kanske skulle ha satt sig lite i huvudena. Men det är väl så enkelt att Klopp är den absolut bästa motivatorn, den bästa ledaren där ute just nu. Mm. Och sen så kan man prata om fotbollsfilosofer eller fotbollsfilosofier, vilken man gillar bäst, om det är Contes, om det är Simeones eller om det är Pep Guardiolas. Men just som ledare och liksom få ihop gruppen och få alla känna sig delaktiga, även de som startar på bänken. Men Origi, han firar ju det här guldet lika mycket som alla andra gör. Känner sig lika delaktig också. Och det är Klopps förtjänst. Så att, och det arbetet som Klopp har gjort, den fingertoppskänslan som han har haft under de här åren, är helt unik. Och den är helt överlägsen också.
Shaqiri känns inte som någon som känner sig precis lika delaktig som alla andra.
Är det Shaqiri som på något sätt då, är undantaget som får bekräfta det här?
Är det bara en magkänsla? Ja. Jag vet inte.
Jag tror fan han känner sig ganska delaktig ändå. Alltså. Mm.
Hörru, du,
Ox till exempel kan man ju också prata om så mycket han spelar. Jo, men fan, han har också en del i det här jävla laget.
Det jag är lite nyfiken på hur du resonerar kring, det är ju just Jürgen Klopp. Nu har han snart varit i Liverpool i 5 år.
Oktober, så länge,
oktober
alltså.
2015.
Ja. Och kom ihåg hur det började. Liverpool skulle spela hans gegenpressing, det var den här enorma energin och frenesin i laget. Spelare gick sönder, en efter en droppade de bara av, för att ingen var ju tränad för att spela så effektivt och liksom hela tiden pressa motståndarna. Och till att han då fick sin första försäsong, till att spelarna kom ut och var betydligt mer förberedda på det, till att han började liksom sätta pusselbitar i det laget. Och som jag tycker, alltså, när han hittade sin plan B, när han lärde sig stå lågt, för det kan Liverpool göra nu också, alltså det var då de blev liksom överlägsna på något sätt.
Nej, men det jag menar är bara att han har ju under de här snart 5 åren byggt sitt lag. Alltså alla spelare i Liverpool har ju inte kommit dit under Jürgen Klopp. Men nästan alla. Mm. Han har verkligen byggt laget så som han vill ha det och fått de spelarna han har velat ha och så vidare. Han har med det här laget nu vunnit Premier League-titeln de så länge har jagat. De har varit i 2 Champions League-finaler, de har vunnit en av dem. De har liksom visat upp en överlägsenhet man knappt har sett Manchester City uppvisat under de här åren. I ljuset av då José Mourinhos, jag vet inte hur bevingade de var, men i alla fall minnesvärda ord på ett presspodium som Manchester United-tränare, när han då sa att tiden av tränardynastier på 15-20 år i en och samma klubb är förbi. Alltså det måste ni i medievärlden fatta. Det kommer inte komma någon ny Sir Alex Ferguson. Det kommer inte komma en ny Arsene Wenger. Jag vill inte vara en ny Alex Ferguson. Utan numera och framåt i tiden så kommer det förmodligen vara så att en tränare är i ett lag 3, 4, kanske 5 säsonger. Mm. Och så försöker man få ut så mycket som möjligt. Men sen så ska man gå skilda vägar. Det mår alla bäst av. Och de har ju sett exempel på under den här tiden. Nu har ju Mourinho lämnat sina klubbar av kanske andra anledningar än...
Sen har han alltid gjort så.
Jag
han
vet.
Har varit ett par, 3 år.
Men det finns ju då exempel på de som har varit extremt framgångsrika och lämnat i piken. Conte, Juventus. Mm. Zidane, Real Madrid kliver av efter 3:e raka Champions League-bucklan. Nej, jag är klar. Nu är han tillbaka i Real Madrid. Mm. Det är jag mycket väl medveten om. Men du förstår vart jag vill komma.
Och vi har ju pratat om just Zidane, att han inte kan träna någon annan klubb i världen. Man är ju väldigt svårt att se Zidane i en annan, till och med toppklubb. Mm. Jag vet inte varför.
Nej.
Det är något.
Ja, men precis, och jag menar, det finns ju många så här upcoming tränare som mår bra av att lämna klubben man slår igenom med efter två säsonger kanske, för att inte hinna bli då synad av lag med bättre trupper. Och så kommer resultaten inte tredje säsongen och så börjar folk fråga sig, kanske inte är rätt tränare ändå. Alltså det finns ju många otaliga exempel på det, där man borde ha lämnat en säsong tidigare, eller två. Hur som helst, min fråga då till dig, att med allt detta sagt, med de titlarna Klopp nu har på CV:t, han har ju dessutom ett relativt nyskrivet kontrakt med Liverpool. Han förlängde väl sitt kontrakt så sent som i december. Tror du att Klopp då är, om vi nu pratar om undantag som bekräftar regler, är Klopp den nya Sir Alex? Alltså, kan han bli Liverpool trogen i 10 år till?
Ja, men definitivt. Och jag tror det på grund av hans sätt att vara utanför planen. Det kan inte vara ett skådespel, utan det känns så otroligt genuint att han hela tiden är glad. Han verkar trivas otroligt bra i Liverpool som stad. Det är som att det har blivit en perfect match mellan han, klubben och staden. Men jag är också lite som med Zidane, svårt att se honom i en annan klubb. Nu tror jag visserligen att han skulle lyckas var han än kom. Men jag tror också att han känner liksom att han har byggt det här, och han har varit så delaktig i det här bygget. Det är inte så att det har varit två sportchefer som har satt en massa toppspelare på varje position. Det här har vi också pratat om, liksom, var tar han sina spelare ifrån? Jo, men det är Southampton, det är Roma, det är, vad sa du att Robertson kommer ifrån? Ett nedflyttat Hall. Och att han är så jävla stolt över det, och att han känner att hans modell att bygga den här klubben och hela tiden göra dem bättre fungerar så bra, och då i kombination med the perfect match med staden, att han trivs, att han verkar vara så harmonisk, med att han, som jag tror, känner en extrem stolthet över att ha byggt det här, så ser jag snarare alltså det som en lågoddsare att han blir nästa Sir Alex Ferguson än någonting annat.
Sen så är ju Liverpool också, det kanske är lätt att glömma efter alla de här Premier League-titellösa åren. Det är ju en klubb som pre-Premier League också var en sån här dynastiklubb. Så de har ju det i sin DNA med Shankly och Bob Paisley och sådär. Alltså, det är nog en klubb som, likt Manchester United, alltså både DNA-mässigt men också supportermässigt, nog omfamnar den tanken på att ja, vi skulle inte tacka nej till att ha en tränare i 20 år.
Men nu sitter vi med facit i hand vad det gäller Mourinho och hans tid i Inter. Men det kändes ju som att han verkligen krämade ut precis allt av de spelarna. Och man fick ut maximalt från den säsongen när man vann trippen. Sen att det skulle gå så snabbt neråt och att Inter skulle tappa så mycket, alltså det kanske man inte såg, men däremot så hade i alla fall jag på känn, och det har ju med ägarfrågan att göra också, att ja, nu kanske det kommer några lite tyngre år. Vad det gäller Klopp och Liverpool, så man brukar prata om liksom ett väloljat maskineri. Alltså det är det verkligen. En spelare kan lämna om det är någon som är missnöjd. Om Salah känner att nej fan, nu vill jag testa vingarna, nu vill jag prova Real Madrid istället. Då kommer man lösa en ersättare till honom. Detsamma gäller Bobby Firmino, och detsamma gäller liksom Mané. Men de flesta är ju så nöjda med att spela i det laget, så att de flesta kommer ju bli kvar.
Man har ju faktiskt inte sett Liverpool tappa någon av sina nyckelspelare.
Nej, det har man inte gjort, men det har varit mycket rykten kring spelarna, och inte minst då Mané och Salah. Men det jag menar är liksom, när vi pratar om Klopp och man ser framtiden, det här Liverpool-laget, det kommer att vara bra de kommande åren. Alltså ingenting kan hända. Det finns inget oskoväder som kan komma in i den där klubben och krossa det som har byggts upp. För det är så välbyggt. Det är liksom som en skräddarsydd italiensk kostym. Allting sitter, varenda jävla söm är perfekt i Liverpool.
Någon gång i norra Tyskland måste ju någon ha sagt samma sak om Hamburg. Alltså när Hamburg står på toppen, att ja. det kan inte bli fel här. Vi kanske gör allt rätt.
Men den personen hade fel. Men jag har rätt vad det gäller Liverpool. Jag har jätterätt. Nej, men håll med mig om att det här Liverpool-laget kommer vara så här bra. De kommer prenumerera på toppplaceringar i ligan. De kommer säkerligen vara med i titelracen kommande 5 åren. De kommer vara långt fram i Champions League. Sen är det en speciell turné. Det är en cup. Man åker ur, man gör en dålig match. Det kan även Jürgen Klopp göra. Så att den är väl lite mer lurig. Där kan man inte säga liksom att de kommer prenumerera på finalplatser. Så överlägsen är man inte heller i Europa. Men det är ett så jävla bra byggt lag. Så att det garanterar en superljus framtid.
Mm. Ja, jag är spänd på att nu liksom börja...
Du är spänd på att Klopp lämnar in sin avskedsansökan?
Nej, men jag är spänd på att börja liksom följa Liverpool post att man har vunnit allt man kan vinna. Ja. Nu har de ju liksom inget... Nu finns det ju inte den där ligatiteln. Nej. Att... jaga längre. Nu kommer de säkert jaga den nästa år igen, såklart. Och de vill ju fortsätta vinna Champions League-bucklor, självklart.
Men nu är man där, nu har man byggt det. Nu är man det här väl insmorda maskineriet. Nu kan man bara liksom köra på. Jag tror att Jürgen Klopp hittar motivation i det. Och som jag sa tidigare också, han är den bästa motivatorn. Han är den bästa ledaren där ute just nu. Och liksom, finns inga planer för honom på att sluta vara det. För att det kommer så genuint. Han har liksom inte polemiken i sig. Det finns inte.
Nej.
Det är nog också världens roligaste lag att spela i.
Ja, förmodligen. Alltså, de ser inte ut att ha tråkigt.
Nej.
Det är nog betydligt roligare på den där träningsplanen än vad det är på Hauswaus.
Det är nog betydligt roligare. Man ska nog inte gå ut och kika på flaskan om man är Hamburgspelare.
Ah, helvete vad...
Hålla sig borta från reperbanområdet.
Det måste vara sån stämning på den där träningsplanen nedanför Folkparkstadion med Papadopoulos det... och Aaron Hunt. Och...
Om det är ljust och härligt och glatt i Liverpool och det är det roligaste laget att spela i så är ju... HSV absolut motbudet då. Där är det mörkast.
Vi är sponsrade av våra vänner på Sniff och på sniff.com stavas alltså S-N-I-P-H och ingenting annat så kan man registrera en prenumeration på den här grymma tjänsten. Nej. Thomas, berätta, vad gör Sniff?
Nej, men då börjar man undra, vadå prenumeration på parfymtjänst? Jo, men det är ju så normalt sett att man använder en eller ett par eller tre parfymer och sen så liksom har man dem hela tiden. Men på Sniff då kan man skapa sin egen doftprofil och hela tiden få en liten överraskning i brevlådan. Är du med?
Och vi är på väg att få vår nästa. Vi kör ju kollektionen Workplay. Väldigt, väldigt bra hittills.
Ja, men det blev ju en ny bekantskap för Helena. Hon var väldigt glad över att jag körde Workplay. Som är, hur ska man beskriva doften, Gusten?
Nej, men alltså...
Lite muskig, men samtidigt fräsch.
Exakt. Det luktar som att här... kommer en aktiv person.
Här kommer en aktiv person. Här kommer en mästare. Det brukar Helena säga nu för tiden när jag kommer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kommer en mästare och det är när jag har på mig den här parfymen.
Där kommer han, mästaren.
exakt.
Ja.
Och det är bara tack vare Sniff.
Precis, gå in på sniff.com, knacka ihop er egen doftkollektion så tar Sniff vid och börjar skicka ut sina unika dofter hem till er i brevlådan. Perfekt så här i coronatiden när man inte behöver besöka butiker och så vidare. Med koden TUTTO så får man 25% rabatt. Jävlar. På första månaden och då kommer även i ett riktigt schysst litet etui.
Jajamensan.
Vi säger stort tack till Sniff för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och så påminner vi återigen då om att det är Sniff med PH, SNIPH.com som gäller och ingenting annat.
Gå in där hörni, gör det nu.
Det börjar närma sig semestertider.
Ja.
Kanske inte för Toto Balotto, vi trummar ju på. Men om du inte hade hållit på med Toto, vad hade du liksom velat göra då? Nu skriver du för Expressen och du programleder Studio AIK och så vidare. Men om du helt hade bytt bana... Vad hade du liksom börjat närma dig för flikar och annonser på randstad.se?
Jag hade förmodligen kollat upp något slags lärarjobb, gymnastiklärare eller någonting sånt där. För att jag trivs med att utbilda barn i olika saker. Det här fotbollstränarskapet som jag håller på med, det tycker jag är kul. Liksom.
Jag trodde du skulle svara restaurangbranschen. Att du liksom äntligen skulle få leva ut dina kulinariska förblesser.
Absolut, alltså jag har ju kikat på lite olika kockkurser och sommelierkurser, och jag har till och med gått på restaurangakademin lite och sådär. Så att det är också ett alternativ om det här skulle gå till helvete.
Om ni också funderar på att byta bana eller kanske rent av drömmer om att göra slag i saken och helt vända upp och ner på ert arbetsliv, så börja på randstad.se, registrera ett CV, bevaka tjänster eller helt enkelt bara få konsultation.
Exakt, världsledande Randstad. Det är de enda ni behöver när det gäller jobb och karriär.
Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack!
Innan vi bara dyker ner i svepet igen så måste vi ju prata lite snabbt om den kanske vackraste bomben som briserade i helgen. Den har du inte missat, va? Det har skett en comeback. Men inte vilken comeback som helst. En riktig världsspelare har efter ett års uppehåll valt att snöra på sig skorna igen i sin moderklubb.
Ja. Arjen Robben ska spela för Schröningen.
Mm, precis.
Jag såg videon också, så kan vi typ bara spela 10 sekunder från den.
Bästa fotbollsvrienden en bästa supporters van FC Groningen. Op 12-jarige leeftijd ben ik begonnen in de jeugdopleiding van FC Groningen en op 16-jarige leeftijd volgde mijn basisdebuut in het stadion Oosterpark tegen Feyenoord.
På tal om att vara äkta och på tal om att vara genuin. Han pratar till en kamera, men han pratar verkligen rätt in i ögonen och rätt in i hjärtana på sina supportrar.
Mm. Det är ju, alltså, det är kittlande när han har liksom hållit upp så länge.
Och att han är ärlig också och säger det. Jag vet inte hur min fysiska status är. Jag vet inte hur bra jag kommer bli. Men jag kommer i alla fall göra allt för att bli den Arjen Robben som jag var i Bayern München. Alltså, att han är öppen med det, det tycker jag också är härligt.
Ja, det var faktiskt lite så här smått rörande att se den där videon och känna att det kan ju inte handla om någonting annat.
Men det är en äkta comeback också.
Exakt. Det är ju verkligen en comeback och det är inte någon
The Mauler
som alltså nu är på G igen. Det har vi uppmärksammat här för
några veckor. Ja, och då har folk uppmärksammat. Han har aldrig gjort comeback tidigare. Jo, det har han.
Han har väl mött den här John Jones 5 gånger. Och på dyngtorsk varenda gång.
MMA, ja.
Alla har lommat hem från Tele2, skinnade på biljettpriserna och superbesvikna. Och så hade Måler lagt av i Expressen dagen efter. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag såg att The Notorious, han la ju av nu också. McGregor.
Ja.
Det är bara en tidsfråga. Innan han,
innan han
då cashar in någon miljard för att möta han...
vad heter han? Jag ska möta.
Ja, men... Tjetjenen.
Ja.
Numragdov.
Alltså, tjetjenen är så galna. Du har sett vad som hände i Dijon i Paris.
Ja.
Det är ju tjetjener som har åkt dit från hela Europa. För att
kul att du nästan kriga. Inte kan säga tjetjener.
Nej, jag tjetjener. Vet. Tjetjener. Tjetjener.
Tjetjener.
Ja,
Khabib.
Okay.
Heter han.
Där dök det upp.
Och jag tror att han heter Khabib Nurmagomedov.
Men där såg vi
tränade ju mot björnar som 8-åring. Helt otrolig video. Ja, den måste du se.
Ja, den ska jag se.
Han liksom kör brottning mot björnar.
Är det han som jag har ju sett videon. Jag visste inte att det var han.
Jo, det är Khabib.
Bara var någon jävla.
Och så är det ju ont blod mellan honom och McGregor. McGregor sulade in en jävla pirra genom Khabibs bussfönster, och så vart det liksom världens upphypade
match. Känns lite WWA, det känns lite wrestling över det hela, va?
Ja, fast det var ändå, nu på tal om äkta känslor, alltså de gick ju i clinch då för något år sedan.
Ja.
Och det var ju sån slakt av Khabib, alltså.
Ja.
McGregor hade ju ingenting att sätta emot, och sen så spårade det ju efter, för då skulle ju liksom då skulle revanschen bli fulländad.
2+ MMA Toto.
Ja, MMA Toto är sådär.
När såg vi en comeback från en fotbollsspelare på det sättet, som är en riktig comeback, inte att man har varit borta och spelat i något arabland eller i Kina eller i MLS och sen så gör man comeback på den stora scenen, utan man verkligen lagt av.
Tycker också det är en viktig detalj att han inte gör comeback i samma lag som han slutade i.
Alltså,
han går ju tillbaka till sin Han kom väl till Groningen tror jag som 14-åring eller 13-åring.
Var det inte lite tidigare?
Ja, ja, men han har säkert spelat fotboll i någon annan. Jag menar bara så här, vissa paragrafryttare är så här. Ja,
Anders Svensson lirar division 5. Ja, jo, men det kan man väl tycka är lite roligt. Sådär.
Ja,
men det här är ändå på riktigt.
Han spelade ju i Eredivisie med Groningen innan han gick till PSV. Och sen så hade han ju en helt fantastisk karriär meritmässigt. Och ja, så kvalitetsmässigt så har ju Robben väldigt länge varit en av de absolut bästa på sin position. Men att han då efter ett års uppehåll gör comeback till den moderklubben eller den första seniorklubben. Till skillnad då från de som gör comeback i sin klubb som man la av ett år tidigare.
Precis.
Det är ju en viktig detalj. Så det ska bli jävligt mäktigt att följa.
Den holländska ligan kan vi påminna om, den la ju ner under corona. Det var ju den franska ligan, den holländska ligan, det var några som valde att inte fortsätta.
Ja, och jag kan tänka mig att en bidragande faktor till den här comebacken är också att Robbens comeback säljer en jävla massa säsongsplåtar,
jaja,
sponsorpengar och så vidare som kommer hjälpa Groningen ekonomiskt eftersom de ja, fick lägga ner en liga och förmodligen bli av med ganska många miljoner i tv-avtal. Och
nu har inte jag läst, men spelar han gratis eller finns det någon som där ytterligare twist på historien som gör den ännu vackrare? Eller är det så här att han
holländskt kaxigt skönt att i en sån här liksom comeback-video även avslöja vad han tar i veckan.
Vad tar i veckan som är
saftig
sudd. Alltså. Så gör att Groningen liksom, han balanserar vid stupet där liksom konkursen när det hade varit roligt i alla fall.
Ja, om det blir någon sån här Magic Johnson i Borås.
Magic Johnson i Borås. Han kommer dit, tar jävla massa pengar för att förlera typ 4 matcher och sen gick de under.
Var det värt det? Kanske.
Typ alla basketklubbar på ett eller annat sätt under. Ja. Det är tufft att vara basketklubb i Sverige. Jag skulle vilja jämföra det med att vara liksom elitbasketklubb i Sverige. Det är lite som att vara division 1-klubb i fotboll.
Division 1 norra.
Ja, division 1 norra framförallt då, med långa resor och dyr verksamhet. Men ja, inte så jävla mycket ljus på sig.
Kanske framförallt Stockholmslag i division 1 norra.
Ja.
Alltså många division 1 norra klubbar i sin respektive stad är ju ändå lite
ja, men staden sluter upp liksom.
Stadens lag, ja. Och det finns sponsorer, ja. Och det finns ett intresse och det är säkert ett publiksnitt på 1500 eller något.
Mm.
Alltså för Stockholmsgängen i division 1 norra, det är ingen som bryr sig.
Nej.
Här finns redan Djurgården och Bayern, AIK och Allsvenskan och det är Stockholm vi pratar om.
Ja.
Det är jaha. Karlberg nugga på, ja. Sollentuna.
Så att de hittar sponsorer, såhär, lokala. Luleå, de hittar ju liksom, ja, men, lokala entreprenörer som är med och stöttar deras verksamhet och ser till att få det gå runt. Sen har ju Luleå haft det tufft också. Men ändå, i såhär, mindre orter så är det lättare att få till än i Stockholm.
Ja, Basket-tutto 2+.
Ja, också.
Ja. Ska vi släppa Robbens comeback då?
Ja.
Och bara snabbt beröra lite andra grejer i svepet. Bland annat då det här jag tog upp från Djurgårdens match. Det var ju väldigt kul då att Viktor än menade på då. Jag tycker inte vi startar speciellt mycket sämre än dem. Så 3-0 till Diffen efter 11 minuter. Det var ju sanslöst alltså. Men såg du Jonathan Augustinssons frispark?
Ja, jättefin.
Alltså, jag tycker att det är märkligt hur lite medial uppmärksamhet och follow Ludvig Augustinsson ändå får.
Mm.
Alltså han har brottat sig till en mer eller mindre ordinarie plats i de regerande svenska mästarna.
Mm.
Han var med och vann SM-guld i fjol. Han är brorsa till en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare. Given landslagsman. Får väl se om han blir kvar i Werder Bremen till nästa säsong. Men du förstår vad jag menar. Alltså, det är märkligt tyst kring Jonathan Augustinsson, ja, som har visat upp också hur skicklig han är på att spela både ytterback, mittback och sen den här frisparksfoten. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att visst, man har ju sett bröder förr göra det bra. Lillebrorsor till allsvenska spelare, landslagsspelare, vad det nu är. Komma fram och på samma sätt visa samma karaktär eller egenskap och så vidare. Men just att båda har den här klippet i dojan på liggande boll.
Mm.
Jag undrar om det är liksom på något sätt
genetiskt
eller om det är precis på samma sätt som Ludvig säkert har visat Jonathan att det är bara gnugga.
Mm.
Du ska vara först på träningsplan, du ska lämna sist. Mm. För första lönen så köper man återhämtningstermobrallor, ja, och så vidare.
Alltså så här, vissa saker kan du, alltså du har ett bra skott så kan du gnugga på det, men har du inte ett bra skott då kommer du aldrig komma dit. Så att, jag menar, det är klart att det finns talang i det han gör.
Mm. Ja, jag tycker att det
är som i alla fotbollsegenskaper. Alltså så här, Cristiano Ronaldo, ja, han är en träningsprodukt, men han är också en supertalang. Mm. Alltså, han hade aldrig blivit så bra om det bara var träning. Det finns liksom inte.
Nej, och jag tror nog när man börjar syna Djurgårdens trupp i sömmarna, så ter sig Jonathan Augustinsson mer och mer som deras liksom guldkalv. Mm. För vem ska de casha in på nästa gång? Det är många som har hoppats på Chilufya, men sen så har du liksom
Jag tycker det är jobbigt liksom att följa den allsvenska fotbollen, att man ska hela tiden ska tänka, vem blir nästa inkastning så att vi kan fortsätta den här verksamheten och vara på topp?
Ja, det kan jag hålla med om, men det är ju så jag det vet, fungerar med tanke på vart svenska klubbar är i näringskedjan någonstans.
Vad håller AIK på med då?
Ja,
alltså, de på liksom bygger upp miljardkassan här nu med att spela de unga. Men fan, nu är det någon ny lirare, Karl. Ja. Jaha, där var han född 2002 eller 2001.
Ja,
eller
och han har gjort 70 bra minuter. Ja. Det är bra, jättebra, absolut. Men det är långt ifrån 70 bra minuter till 30 millar in på kontot.
Absolut, absolut. Och, men däremot Paulus Abraham. Mm. Det ser ju som ett ruskigt jävla nyförvärv för AIK. Nu vet jag inte exakt hur den dealen ser ut, men jag misstänker att BP ska få en del av liksom vidareförsäljningskakan, men AIK, där har ju verkligen, på tal om liksom så här, ska casha in. Ja. Alltså, han är real fucking deal. Alltså.
Men nu var vi på Jonathan Augustinsson.
Ja, nu var vi där. Så gå gärna
plagan
tillbaka.
Plagan i dig chilla här ett tag, va?
Absolut, men det finns ju andra spelare runt om som man också skulle kunna nämna, men det kan vi ta.
Ja, jag tänker bara så här. Chilufya har ju väldigt många djurgårdare hoppats på. Mm. Ja, men det kan bli liksom nästa Kadewere som slår igenom och så kan man kränga honom för ett par miljoner. Vet inte, jag är lite skeptisk där ändå. Bärkroth, Radetinac, Ring, Kujovic, Kalle Holmberg som är plötsligt. Alltså, det är inga spelare som ska lämna för stora pengar. Nej. Ingen av dem kommer göra det.
Sa man om Danielsson också.
Visst. Det är en rimlig invändning.
Kina finns där. Mm.
Men alltså, på mittfältet har Karlström precis mer eller mindre skrivit på att jag ska bli Djurgården trogen. Det ska inte
när man läser såna ord så måste man läsa det med visst förbehåll, för att kommer de stora kinesiska pengarna eller var nu pengarna kommer ifrån, då går alla spelare. Ja, och det måste man liksom ha med sig.
Hur som, Ulvestad sitter på utgående, Kevin Walker kommer inte inbringa några cash och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att så här, Jonathan Augustinsson borde bli lite så här, Toto följer honom lite extra noga där.
Visst, Vittry.
Fan, min gubbe.
Vittry
alltså.
Då?
Vittry, där kan det visst säljas. Ja. Han har ju riktigt, riktigt bra siffror. Men
ska Vittry vara min försäljningsgubbe så är Augustinsson din.
Ja. Okej. Okay. Andra Djurgårdspucken här bara, som jag noterade. Du såg att Kim Bergstrand och Tolle valde att peta, bänka, vila, hur man nu vill benämna det, Tommy Vaiho. Mm. Och så var PK Bråtveit inne i kassen igen. Håller nollan, de vinner med 5-0. Tommy Vaiho går i fjol från att vara liksom evig andra keeper som hoppar in och gör det bra i något derby här och där, men över tid inte riktigt håller då klassen för att bli Djurgårdens första keeper. Men så i fjol så bara stämmer allt. Han radar upp hållna nollor. Han blir en episk guldlegendar. Och det kommer ju ingen någonsin kunna ta ifrån honom. Men vi var inne på det inför säsongen också. Att med Mackan Danielsson borta, det kommer nog släppas till en hel del fler chanser. Och Tommy Vaiho, han är ju inte 21. Alltså Tommy Vaiho är född 88. Det är väl klart att han under så många år snarare har visat vad han håller för nivå än att han under 3, 4, 5 månader i fjol pikar och med det signalerar att nu har jag blivit så här bra. Mm. Vi hade väl lite på känn, och det hade ju såklart många också. Att
men den här petningen inte har väl inte att göra med någon slags rotation i truppen för att det är tajt spelschema?
Det är väl lätt att säga. Alltså det är väl en tacksam köksdörr att ta ut.
Jo, men samtidigt så här, du ska inte ändra på ett vinnande lag, klyschan. Alltså det finns ju någonting som stämmer i det också.
Ja, det jag skulle komma till var i alla fall en fråga då till dig. Mm. Alltså jag tror så här, nu har inte jag hört Kim Bergstrand eller Tolle Lagerlöf säga att nej, men det är tajt om matcher, alla, vi måste gå runt.
Målvakter, de
exakt, ja men det tycker jag också. Det är väl klart att Tommy Vaiho kan stå en fotbollsmatch var tredje, var fjärde dag. Ja. Inga problem. Nej. Men när de nu ställer Bråtveit till mål, han håller nollan, de vinner med 5-0, gör sin överlägset bästa match hittills i år, och Bråtveit dessutom går ut i media efter matchen och säger jag kommer bli riktigt förbannad om jag hamnar på bänken här nu. Hur hade du gjort som tränare för Djurgården? Ja, det är en sån situation, för det är ett jävla känsligt
läge. Jag vet inte hur liksom, de orden i media kommer landa liksom, hos Toll och Kim. Jag misstänker att de landar bra. Att, så här, fan, vilken taggad keeper vi har. Det är klart som fan han ska bli förbannad om han tappar sin plats nu.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, alltså, konkurrenssituationen, det är inte den jag pratar om. Den är väl supersund nu.
Ja.
Men de möter Malmö i nästa. Mm. Och då är det ju liksom så här, ingen kan lura i med någonting annat än att mot Malmö så kommer man spela bästa lag.
Mm.
Alltså, det kommer man göra.
Det är inget tal om rotationer i Djurgården.
Exakt. Nej. Således så kommer ju målvakten som står, det är ju Djurgårdens etta.
Mm.
Och hade du ställt tillbaks Vaiho i målet?
Nej.
Nej. Men det är onekligen speciellt i och med att han var sån tydlig guldhjälte för bara några månader sedan, ett halvår sedan.
Absolut, sen finns det ju säkert en anledning till att Brothwaite spelar också. Alltså det händer ju saker på träningar som vi inte ser. Och förmodligen så är han helt enkelt bara förbi. Och sen så funkade det inte, lite som en hockeymålvakt. Om det inte funkar för Henke Lundqvist så blir ju han utbytt även mitt under en dundersäsong för honom. För vissa matcher så går det inte. Men vad det gäller fotboll så tror jag att det är mer bestämt. Alltså byter du målvakt så byter du. Det var ju, Barcelona höll ju på att snurra och det var andra klubbar som följde med. Att man ska ha liksom två bra målvakter och sen så spelar man båda. Men jag tycker att det konstprojektet är följt inte så väl ut. Nu spelar väl Ter Stegen alla matcher.
Silessen fick ju liksom,
Silessen.
Ja men han fick ju några kuppmatcher.
Jo.
Men du
Det hände ju alla lag. Du
refererar ju tillbaka till tiden då Ter Stegen stod i ligan men Bravo stod i Champions League.
Ja, exakt.
Det var så här jättekonstigt.
Ja, och man pratade öppet om att så här, vi roterar på målvaktsposten. Alltså, vi har två bra målvakter som båda ska stå. Sen jag vet inte, Juventus har väl någon liknande situation med Buffon som kommer in och är dunderbra och är bättre än
Chesney.
Chesney. Ja.
Jag förstår vem du menar.
Ja, du förstår vad jag menar. Ja, men är du med? Där har man ju kanske det enda laget som jag kommer på, alltså stora laget ute i Europa som har någon slags rotationssystem för målvakterna. Men jag tror inte Kim och Tolle är inne på att köra någon slags rotationssystem, utan är det Brothwaite, är det han som ser bäst ut på träningarna och dessutom nu då funkar på match. Gör en bra match mot Malmö också. Då är han nog ganska liksom, fast mellan stolparna.
Ja, det är onekligen spännande att följa såna här heliga kor som ändå Tommy Vaiho gjorde sig till med tanke på fjolårsguldet. Och sen så här tidigt in då i en säsong eventuellt vara tillbaka som 2-1. Var det något annat från svepet som du fastnade för och som du ville diskutera vidare lite?
Nej, men jag noterar i alla fall att du håller den italienska ligan vid liv fortfarande, trots Juventus tämligen överlägsna ledning.
Ja, men jag tycker ändå att det är en jävla skillnad på
torsk.
Att som i Premier League har spelat 32 matcher och att i Italien har spelat 28. Alltså det är 10 omgångar kvar.
Ja, men
30 poäng att spela.
Nej, men det har du såklart rätt i. Alltså problemet med Juventus, eller det enda lilla problemet som jag har med det är att de ser så jävla bra ut just nu. Och nu börjar ju Dybala och Ronaldo hitta varandra. Och alltså, om man backar bandet ett år när jag satt och kollade på Atletico Madrid mot Juventus här på Friends. Och liksom, man var mitt uppe i situationen med att Dybala skulle säljas. Och man såg att han var ganska deppig liksom. Och den kärleken han fick av Juventus-supporterna på plats, alltså när han kom in, det var inte Ronaldo, Det var inte han man jublade mest över, utan det var Dybala. Och alla ville verkligen ha kvar honom. Och sen så att vara så mentalt starkt, att kriga liksom verkligen tillbaka en startplats och vara så bra som han har varit nu på slutet här. Det, ja, men jag tycker det är en jävla styrka. Jag tror att Juventus borde inte hålla på att fundera på hur framtida, de kommande två årens anfall ska se ut. Man kan hitta en tredje gubbe istället för Douglas Costa eller vem det nu är. Där alltså, skulle man kunna
Kulusevski
göra någonting.
Ska väl...
Ja, Kulusevski ska in. Kanske är han svaret på liksom alla frågor kring tredje gubben då. Jag tycker inte Bernardeschi är det. Han är för långsam. Är han inte det för att spela på den positionen? Det är något med löpsteget som jag har lite problem med.
Är kanske Federico Bernardeschi den absolut mest svår pinpointade spelaren i världen? Vad som är liksom så här, vad är han? Vad är han inte?
Ja.
Vad är han bra på? Vad är han inte?
Men jag tror att det är en bra joker liksom. Ha i truppen, han ska vara där, han ska finnas där. Och han kommer göra de målen och Champions League semifinal någon gång också. För han har en jävla bra vänsterfot, men han är inte nyckelspelaren.
Nej.
Alltså du ser inte honom i, alltså hade han spelat i Liverpool så hade ingen tänkt på honom.
Men är han inte lite då, alltså Juventus Shaqiri?
Grejen är att Kulusevski är ju en snabb, bra Bernardeschi.
Ja. Men alltså du förstår vad jag menar, är inte Bernardeschi Juventus Shaqiri? Ja. En spelare som är individuellt jävligt bra i ett mittenlag. Alltså så som Shaqiri höll på i Stoke, så var det så här, men vad gör Shaqiri här? Mm. Varför spelar han i Stoke? Han är för bra för att spela i Stoke. Och i det schweiziska landslaget. Liksom. Mm. Men när du sätter honom bland den absoluta eliten, toppskiktet, så är han inte tillräckligt bra. Så då blir han liksom så här, han blir en dyr spelare som ska få sina minuter. Mm. Men han själv har ju en självbild av att varför är det inte jag, Cristiano och Dybala från start varje match? Mm. Och det märks ju på honom.
Ja, men så bra, du nämnde det i svepet också. Jag tycker absolut att vi kan liksom cementera det. Alltså de två matcherna som Dejan Kulusevski har haft, och att han gör det dessutom mot ett så bra lag som Inter. Han lekstuga med Godin. Och, alltså, och det är så häftigt också, för att det är ju, han möter ju Inter som Juventus-spelare. Det är ju så Juventini ser på den matchen. Och det är derby d'Italia, det finns stor rivalitet mellan klubbarna, och nästa säsong, ja men då ska han spela i svartvita tröjan, och då har man redan gjort en sån där jävla toppmatch med Parma av alla lag. Hur bra ska han inte då vara i omgivningen som han får i Juventus? Så jag menar, det där var en liten blick in i framtiden faktiskt. Nu har ju Parma också svartvita tröjor, så att det går ju lätt att föreställa sig honom liksom i den svartvita tröjan. Men jag är helt övertygad om att folk diskuterar ju lite kring liksom Kulusevski, ska gå in i Juve, ska bli utdömd, alltså de där liksom 400 miljonerna som man har spenderat på honom, det är för att han ska gå in och konkurrera om en startplats. Inget snack om saken. Sen är det upp till honom att ta den liksom. Men om det är någonting man har lärt sig om Kulusevski under de här åren, via intervjuer, via hans spel, så är det ju att det är en hårt arbetande jävel från västerort. Helvete. Och som bara gnuggar. Och som verkligen har skallen. Han har ingen Rotenhosen skalle, den killen. Utan det är tjockt jävla noshörnings liksom, pannband som han går in liksom, varje träning i, och står kvar och tränar och tränar. Liksom.
Ja.
Så att ja, det är kul att se. Jag ska säga en sak bara om Inter, som nu då är med i titelstriden igen. Vi säger det för att det är roligt med dramatik och det är roligt med spänning. Så vi hoppas att Juventus tappar någon pinne så att Inter och Lazio kan vara med där på slutet. Men helvete vad de kör! Och även Juventus och värva spelare. Nu ska Hakimi komma nu från Real Madrid. Vad är det vi har missat som Real Madrid har sett? Ja, har han en svag vad? Eller alltså, varför kör inte de?
Också.
Varför kör inte de Hakimi?
Nej, jag vet inte.
Han är alltså utlånad till Dortmund från Real Madrid och Inter köper honom nu. Ja. Vad jag förstår så ska han typ göra medicals i veckan, va?
Ja, det handlar väl om typ 40 miljoner euro.
Ja, 40 miljoner euro. Samtidigt.
Och han har varit helt otrolig i Dortmund hela den här säsongen.
Samtidigt som Inter värvar Tonali. Backa bandet då och kolla på vad Inter har gjort de senaste 12 månaderna. Vad de har värvat från Lukaku till Christian Eriksen till Hakimi. Alltså det här är ett lag som kommer vara i världstoppen snart. Och man har dessutom Antonio Conte som tränare. Det här året det har varit liksom att känna och klämma på en toppstrid. Ah, vad där. Ja, ah, okej. Okay. Man har lärt sig allt mycket. Men det var, där
när
var,
man letar avokado.
Absolut. Ja, ja precis. Där har de varit.
Den här kommer vara bra om 3-4 dagar.
Ja, exakt. Men där har Klopp också varit. Han vinner sin första ligatitel nu efter 5 år. Alltså, sätter man Tonali, sätter man Hakimi. Jag tycker också att Conte har varit så otroligt bra på att ta de här spelarna som man inte tror på. Alltså, jag vet att jag var inne på det med Ashley Young. Alltså, han är bra inte. Han gör jobbet liksom. Sen kanske inte han är den spelaren som vinner titlar till Inter i framtiden.
Eller
men han
Moses.
Fyller sin funktion nu. Eller Victor Moses.
Victor, fucking hell.
Fucking hell. Så att, nej, jag tycker bara jävligt imponerande hur Suning Group satsar. Och hur de har satsat de senaste 12 månaderna. Dessutom är Conte vid rode. Det ska bli sjukt spännande. Alltså så som du följer Augustinsson följer jag Inter.
Jag tror nog ändå att du följer Inter närmare än vad jag följer Jonathan Augustinsson. Ja, nej, men jag kan bara hålla med dig om att jag verkligen reagerade på att Hakimi då inte ska tillbaks och ta över efter Carvajal. Mm. För att jag tycker att Carvajal är en jättebra högerback. Men den gubben,
den gubben
har vi sett botten i. Mm. Han kommer inte hålla Champions League-vinnande nivå i mycket mer än 2 år till. Det Nej. Tror jag inte. Hakimi är verkligen framtiden. Nej.
Och när vi ändå in och då pratar om nyförvärv till italienska klubbar. Vad håller Barcelona på med? Det är ju nästa fråga man måste ställa sig. Va?
Ja, visst. Tänkte du på något speciellt eller att man då släpper Artur? Och...
Men jag tänker på att man nu ligger 2 poäng efter i ligan. Mm. Man hattar
såg
runt mäktiga, bland tränarna.
Såg du mäktiga Ricky Push
Aja.
Från start?
Aja. Hur var han?
Jag såg väldigt lite av den matchen måste jag säga.
Okay.
Jag såg bara att han var i startelvan och kände att det är klart han är.
Klart, Ricky Push är där. Nej men alltså, någonstans är Barcelona lite på väg fel. Det är min känsla. Mm. Där är det inte välkalibrerat just nu. Och det handlar inte bara om Arthur. Det är någonting i Barcelona som liksom så här, hur länge, just nu lever man på Messi lite för mycket tycker jag.
Mm. Ja, Messi och Ter Stegen.
Ja, faktiskt.
Man har
Ricky Push i all ära alltså.
Ja, nej visst.
Nej, men det är ett superlag och alltså, fan, de är 2 poäng efter och kanske vinner den här ligan i slutändan ändå. Men det är någonting med Barcelona, hur de agerar just nu. Jag kan inte sätta riktigt fingret på det heller. Men som gör att det är inte väl kalibrerat.
Nej, och det är inte bara just nu. Det har ju varit väldigt rörigt. Exakt. På sportchefshåll och i tränarrummet de senaste 2 åren.
Ja. Alltså... Nej, men exakt. Det har roterat för mycket.
Mm. Ja, nej, visst. Det...
Håll koll på Barcelona, Gus. Fan, det är mycket det. Jag måste ha en lista snart. Ja. Jag måste skriva upp
här. Du, det du framförallt behöver ha koll på det är avslutningen här.
Ja.
Det är veckans första schnitzel.
Oj.
Som delas ut till IFK Göteborgs bortaställ. Såg du deras hel gula med en blåvit lodrätt revär längs vänster sidan av tröjan?
Mm.
Jag vet inte senast jag såg ett så snyggt bortaställ i Allsvenskan. Det
men ger det då till Kraft som har kommit in med kraft i den svenska fotbollen och visar att man verkligen vill någonting.
Mm. Ja, men,
jag har snygga grejer till Bayern också.
Ja, nej, men jag älskar bortaställ som är helt annorlunda än hemmastället. Jag har aldrig gillat den här liksom Sampdoria-grejen.
Men är det, är det deras bortaställ eller är det deras tredje ställ?
Det vet jag inte.
Nej, okay.
Jag har bara sett dem i blåvitt hittills för att de hade blåvitt borta mot Varberg. Mm. I sin...
Det är en googling bort, hur som helst. Det är snyggt.
Men just när man går åt något helt annat håll, helt gult, har ingenting med IFK Göteborg att göra.
Alltså, eller så har det. I Italien finns det alltid någonting i stadsvapnet.
Göteborgs stadslejon är väl gult alltså på samma sätt som solen i Stockholms stadsvap. Eller är det Solna som har sol.
Stockholm har
Sankt Erik. Han är väl också gul?
Han är gul.
Ja. Det kanske är det. Inte fan vet jag. Men det var helt gult och sen så den här alltså spåret av det blåvita.
Mm.
Det är en sån jävla... nice detalj tycker jag. Det var en ruskig fullträff måste jag säga.
Ja.
På tal om ruskig fullträff. Toto-trippen.
Oh! Bort hos Betsson, för nytillkomna lyssnare, så är det så att vi varje vecka spelar en toto-trippel. Alltså en trippel helt enkelt, och nu satt den. Mm. Och vi var så värdaren. Det har varit stolpe ut ett par veckor, men helvete vad vi var värdaren.
Trist då att det var Fio som tappade en ledning, ja, till torsk.
Nu ska de hålla på gnälla på domarna igen och allting. Ja,
det du får glädjas åt Ribéries klassmål.
Verkligen.
Det var
snyggt. Ja, på tal om Robben då, som är tillbaka, Ribéry, han spelar fortfarande fotboll, ni som har missat det. Han gör det i den lila, mycket vackra tröjan.
Ja.
Jag sitter i full kit wanker här med Batistuta från Nakata och lila shorts och alltihopa. Ja. På väg ut till Sandhamn, Gusten, så vi måste börja runda av här.
Ja, det ska vi göra. Vi hörs igen på torsdag eller fredag. Det spelas så satans mycket intensiv fotboll just nu att vi får helt enkelt se vilken dag som passar oss bäst. Men fortsätt lyssna på Never Forget också parallellt med Toto Balutto. Ligger exklusivt hos Spotify. Och nästa avsnitt kommer på onsdag. Idag kan ni dock höra livsödet kring Edmundo och Animal. En riktig partyprisse som hade kunnat nå legendarstatus på ett sportsligt plan också.
Ja,
Men han valde festen.
Ja, det gjorde han. Ja, han gjorde mycket mål också, ska sägas, under hans långa karriär. Men
han valde ju festen framför att maxa, alltså det,
för att maxa sin karriär.
Det är inte tredje brorsan Augustinsson, Edmundo inte.
Nej, det är det definitivt inte.
Så mycket kan vi säga. Hörrni, det är om det. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Ciao tutti.
Ciao tutti.